I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Då var det dags igen för aktier. Vad tror du om det introt, Fabian?
Nej.
Nej, okej. Okay, då säger jag hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Jag tyckte jag hade var någonting på spåren här.
Om vi börjar så börjar jag med indexsparande istället. Det är inte värt det. Det är inte värt det.
Nej, så kanske det är. Men du, vi ska faktiskt inte prata så mycket om index idag. Jo, det kommer komma in lite på index. Vi kommer såklart prata fortsatt makro. Det känns som att makro är det som styr just nu. Det måste man hålla koll på. Vi kommer bland annat prata lite om Fed, vilken situation de är just nu, vad som händer med räntorna. Vi kommer prata om Nifty 50 och kopplingar till dagens stora toppaktier, alltså FANG-bolagen. Och sen kommer det bli ytterligare ett oljecase, va?
Ja, eller vi ska ju prata om crack. Fast inte droger.
Okay.
Vi ska prata crack
spreads.
Snacka
om att gå anti-ESG.
Exakt. Vi kör vidare på ESG-spåren. Vi ska snacka raffinaderier här. För att det vi ser här är att oljan ånger på uppåt, det vet ju alla. Men kollar på till exempel bensin och diesel. Det är en helt annan liga nu. Det är helt galet vilka priser de här förädlade produkterna går för. Och så tänkte jag att vi kan gå in på det och snacka om varför och snacka om det finns några heta case i den sektorn.
Ja, det är ju som du var inne på för några veckor sedan här att jag menar, det är ett pris vad man betalar för liksom ett fat olja, men det är inte det man betalar sen när man tankar bilen, då är det ju en förädlad produkt. Jag träffade faktiskt en norrman häromdagen som jag pratade med om just, vi kom in på bensinpriser, han sa att för första gången någonsin typ i historien så är faktiskt nu bensinen billigare i Norge. Normalt sett brukar den vara dyrare där, men nu är det faktiskt dyrare i Sverige. Men oavsett vad vi pratar om så ska du komma ihåg att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Denna veckan har vi med oss en helt ny samarbetspartner i form av RoboMarket som är en europeisk multi-asset-mäklare. Och med oss för att berätta mer om RoboMarket är Max Ström. Välkommen till podden, Max. Vill du berätta lite mer om dig och framförallt kanske vilka RoboMarkets är?
Tack så jättemycket. Så Max Ström heter jag. Jag är kundansvarig på RoboMarkets i Sverige. För att dra lite kort om oss så är RoboMarkets en online-mäklare med huvudkontor i Frankfurt. Vi regleras alltså av den tyska finansinspektionen och självklart är vi även registrerade hos FI. Och vi har nyligen öppnat upp ett kontor här i Stockholm. Vi erbjuder handel i över 12 000 instrument på en mängd olika marknader, främst då via CFDs. Och man kan väl säga att våra kunder framförallt är de som vill vara mer aktiva i sin handel. Man vill ha tillgång till ett brett utbud av instrument och enkelt kunna ta både långa och korta positioner till bra villkor.
De flesta har nog hört talas om CFD, men jag tror inte alla är helt införstådda med vad det är. Kan du berätta lite om CFD-handeln, hur det funkar och vilka för- och nackdelar som finns?
Ja, men absolut. Så CFDs eller Contracts for Difference är ju ett derivatinstrument där man kan ta positioner utan att då köpa eller sälja den underliggande tillgången. Så man spekulerar sig att priset på den underliggande tillgången ska upp eller ner och det görs sedan en cashavräkning då när positionen stängs. Antingen då en vinst om man har rätt i sin tro på prisriktningen eller en förlust om man har fel. Specifikt hos oss på RoboMarket så erbjuder vi CFDs på råvaror, på valuta. Vi har över 30 olika kryptoinstrument, de flesta större aktieindexen och självklart även då enskilda aktier, allt från svenska till tyska till amerikanska aktier och även amerikanska ETF:er. Och några fördelar med CFD-handel är just det att man kan få exponering mot tillgångar som annars inte är så lätt att komma åt och man kan göra det till bra villkor och låga transaktionskostnader. Och sen finns det även många instrument då som går att handla i stort sett dygnet runt.
CFD ger ju mycket möjligheter minst sagt, så som att enkelt kunna hedga en position eller en hel portfölj och man får tillgång till ETF, råvaror med mera som du nämner. Men utöver det här, vad ser du som de största fördelarna med just CFD-handel och varför väljer kunden att handla hos just er?
Nej, men man skulle väl kunna säga att vi har två typiska kunder egentligen. Dels då de som handlar väldigt aktivt men bara ett fåtal instrument. Då är det ofta stora index som Nasdaq eller DAX, råvaror som guld eller olja eller de större valutaparen. Och då kan man väl säga att man framförallt väljer oss för att man är ute efter bra handelsvillkor och låga transaktionskostnader. Sen har vi då de kunderna som har ett större fokus på aktier. Då är det ofta amerikanska aktier och ETF:er då, där man enkelt vill kunna ta positioner både på lång- och kortsidan. Men man vill även kunna agera på marknader där det rör på sig mycket just för tillfället. Exempelvis då i råvaror nu med Ukraina-Ryssland-situationen eller kanske valuta eller aktieindex vid till exempel centralbanksbesked eller inflationssiffror som påverkar marknaden mycket just nu. Sen kan vi väl nämna att vi har tradingkonton i dollar och euro, eftersom att merparten av de instrumenten som vi erbjuder handlas i de valutorna. Så då har man ju en valutaväxling när man gör en insättning, men man minimerar då valutaväxlingarna relaterade till själva tradingen, vilket såklart är extra viktigt om man är aktiv och gör många transaktioner.
Något som jag tänker tätt sammankopplat med CFD-handel också är ju hävstång. Vad ska man tänka på där när det gäller att handla med hävstång?
Ja, men absolut. Och det är ju så att CFDs handlas ju vanligtvis med hävstång. Det är ju säkert något som de flesta av er lyssnare har koll på. Men det innebär ju att du inte behöver gå in med hela kapitalet för den exponeringen man vill ha. Vi skulle kunna dra ett exempel där om vi kan ta en position i Occidental Petroleum som ni pratade om i podden nyligen. Den handlas ju runt $60. Så har man en hävstång då på 5 gånger, man köper 100 aktier, så har man ju då en exponering på $6,000. Och då är då säkerhetskravet eller marginalen, alltså det som behöver finnas på kontot, $1,200. Så det är alltså 20% av den totala exponeringen. Sen är det ju såklart så att både vinsten och förlusten räknas på hela positionens storlek. Så det är viktigt att man förstår hur instrumentet fungerar och vilken risk man tar. Och där förslagsvis använder stop loss eller liknande för att begränsa sin risk. Och sen när det gäller hur vi tar betalt då, så generellt för CFD-handel och även hos oss så tar man betalt via courtage eller en spread, alltså att man lägger på en markup på skillnaden mellan köp- och säljkurs. Och där kan vi väl säga att vi fokuserar på att erbjuda riktigt bra villkor, speciellt om man är aktiv i sin handel och gör lite fler transaktioner. Som ett exempel för era lyssnare som kanske handlar mycket index så har vi en genomsnittsspread på en halv punkt på tyska DAX-index. Och sen har man då en innehavskostnad på de positionerna som man håller över natten om man då handlar med hävstång. Alltså en ränta på hävstången. Och hos oss då så erbjuder vi konton både med och utan hävstång, och man väljer det själv när man öppnar kontot. Och där kan man även välja vilken maxnivå man vill ha på hävstången.
Och för våra lyssnare som är intresserade, vad är nästa steg för att sätta igång med CFD-handel hos Robomarkets?
Då kan man gärna gå in på vår hemsida robomarkets.se och kolla in vårt erbjudande där. Självklart går det bra att öppna ett demokonto om man vill in och testa. Sen kan man även då gå in och följa oss på Twitter. Där heter vi Robomarkets Sverige. Och där publicerar vi alla nyheter om våra tjänster, när vi lägger till nya instrument och så vidare. Och skulle det dyka upp några frågor så är det bara att höra av er till vår kundsupport här i Stockholm.
Vill du veta mer om Robomarkets, besök robomarkets.se och följ deras Twitterkonto @robotmarkets.se. Länkar till det finns förstås i avsnittsbeskrivningen. Och som med alla investeringar är det viktigt att man förstår hur instrumenten fungerar. Handel med CFDs innebär alltid en hög risk att förlora pengar, och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns på Robomarkets hemsida. Och med det säger vi stort tack till Max och till Robomarkets. Ja, och veckans topp tre ska gå in på, men jag tror att de här kommer flyta ihop lite grann. Det blir ett generellt litet makrosvep kan man säga. Vi börjar väl mer och mer inse att den här bullmarknaden känns ganska död. Jag vet inte om du håller med mig där. Och framförallt så känns det som att den här cykeln, den här konjunkturcykeln, är på väg neråt också.
Ja, samtidigt så verkar folk inte så bearishen. Du ser att folk lastar upp för att de inte vill liksom missa en potentiell bounce. Ja, som vi pratade om förra veckan, så folk dipköper fortfarande väldigt mycket.
Ja, och det där är många som lyfter upp att även liksom, man pratar om att vi har mycket fear, men det man faktiskt ser i marknaden just nu, det är att folk säger i enkäter och så vidare att de är rädda, men samtidigt sitter de och gör köp varje månad och köper dippen. Jag vet inte, det är lite, jag tror att ska man verkligen se, om man nu har en riktigt stor liksom nedgång framför oss och det är verkligen en bubbla som spricker, när det vänder, alltså botten, den hittar man då i sånt fall inte här när folk inte är så himla rädda, utan det är ju när det verkligen är ren kapitulation och folk ger upp helt enkelt och slutar hålla på med aktier.
Exakt.
Då brukar det vända.
Jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon på Twitter som sa det idag att liksom i mars 2020, alltså botten för coronakraschen, då satt inte alls folk och lastade upp för liksom ett rally i marknaden, att för att de skulle missa en potentiell björnmarknad. Här var det, då var man ju rädd, och så är det alla andra liksom krascher också. Man är rädd att det ska ner 50% till. Så man försöker likvidera sig, man försöker sälja av allt man har. Man är rädd att man liksom ska tappa ytterligare 10% på sitt innehav, så man försöker komma ut. Och det ser man inte riktigt här just nu. Så att, ja, jag vet inte, jag är lite tveksam. Framförallt så ser man ju att det har gått väldigt dåligt för många fonder nu 2 kvartal i rad. Och sanningen är att de flesta fonder och managers, de får inte fler chanser än så. Klarar du inte att överprestera liksom i 2 kvartal, då börjar investerare rycka ut sina pengar. Då är det viktigt att hålla koll på att många, framförallt hedgefonder, de har kvartalsvis likvidering. Du som investerare behöver vara ute typ 30-45 dagar i förväg för att få ut dina pengar ur fonden. Och jag tror inte att det är orimligt då att man eventuellt ser ett större utflöde från de här fonderna i slutet av Q2, om de nu har underpresterat så pass mycket under Q1, Q2. Du vet, många fonder är ner 30-35%. De är ner liksom lika mycket som retail, om inte mer. Så varför ska man investera i dem?
Ja, precis. Så det du säger egentligen är att nu, senaste dagarna här, så är det nu folk hör av sig till sin, liksom, då har man ju sett att marknaden verkar gå åt helskotta. Då hör man av sig till de hedgefonder man har investerat i och ber dem ta ut pengarna, och då kommer de behöva likvidera nu i slutet på den här månaden, måste det bli.
Exakt, för det de gör, de kör ju inte löpande likvidering heller.
Förlåt, det blir nästa månad, så slut på nästa månad så är kvartalet ända. Ska jag tillägga, jag sa fel.
Exakt, men de kör ju inte heller, som du säger, löpande likvidering. För att om det är så att de likviderar sig nu, och så ser man då ett rally på marknaden, ja, då förstör de ju för sina liksom fortsatta investerare. De förstör sitt kagge för nästa året, eller för resten av året. Så det betyder att de väntar ju till sista veckan, sista dagarna, för att faktiskt sälja sina positioner. Och då kan det eventuellt bli väldigt tight att komma ut.
Ja, då kanske det blir så igen att det är den här sell in May and stay away som man pratar om. Det vill säga sälja maj, för att om hedgefonderna då ska ut i juni. Det kan ju tilläggas, det är många som har tagit upp det, men ARK, alltså den här ARK Innovation Fund som vi pratade om så många gånger, som äger alla de här olönsamma techbolagen och har Tesla framförallt som största position. De såg rekordinflöden nu i princip början på året. Vi pratade väl om det för några veckor sedan också. Och det är ganska intressant just som vi pratade om, att folk är rädda för att vi har en stor nedgång, men samtidigt sitter folk och köper dippen.
Men det är för att vi har ju blivit så jag vet inte, condition till det här buy the dip-köpet. Men många förväntar sig fortfarande en liksom V-lik återhämtning på börsen, likt det som hände under pandemin. Men sanningen är ju här att vi har ett helt annat makroläge där Fed faktiskt inte kan rädda dig. Fed-putten, som den kallas, det är ju borta. Och Fed-putten, det var ju i stort sett att när marknaden kraschar så skulle liksom Fed in och stimulera där. Men de har ju någonting mycket, mycket viktigare nu. Och det är inflationen. Och inflationen kommer ta liksom prioritet över marknaden.
Ja, och där ska man till. Det här har de ju verkligen gjort väldigt tydligt. Och bara för att förstå sammanhanget. Alltså Fed och Jay Powell i spetsen, de kan ju inte göra någonting åt kriget i Ryssland. De kan ju inte göra någonting åt situationen i Kina med deras covid-strategi. De kan egentligen inte göra någonting för att liksom hantera de här problemen vi har som har gett inflation. Det enda de kan göra det är att höja räntan, därmed sänka efterfrågan. Alltså om man avmattar ekonomin, då kommer folk att köpa mindre saker och därmed sjunker priserna för att folk inte har samma efterfrågan på det. Så de kan inte styra supply-sidan, men de kan styra efterfrågan. Och det är viktigt att förstå här att förut har man pratat om Powell put, innan det var det ju andra, Greenspan put och så vidare. Fed har ju alltid funnits där och räddat marknaden, som du säger. Men det är viktigt att tillägga att Jay Powell själv, han har ju varit ute i något tal nu och liknade sig själv med den gamla Fed-chefen Paul Volcker. Och vem var då Paul Volcker? Jo, han var ju Fed-chef på slutet av 70-talet och början på 80-talet. Och hans stora grej var att då hade man just skenande inflation, och han dödade ju den liksom, inflationen, och fick jättemycket hyllningar för det. Hur dödade han inflationen? Jo, genom att han höjde räntorna. Jag tror man var uppe i 20% ränta eller någonting sånt. Höjer du bara räntan tillräckligt mycket, ja, du dödar ekonomin. Men i och med att du dödar ekonomin så dödar också inflationen.
Ja, alltså han satt ju in i USA en tokrecession. Så han satt
precis, back-to-back-recession tror jag till och med. Att det började med recession och så var det en till recession av hans räntor. Kan tilläggas att under den perioden, när det var som värsta, då handlades S&P 500 till ett snitt P på 8. Det är alltså 50% lägre än snittet på 16. Just nu ligger vi väl lite över 16. Så att skulle Powell göra exakt samma sak, ja, skulle börsen kunna halvera sig en gång till, bara se på det. Men som sagt, Volcker, han höjde ju räntan till typ 20%, och så högt kan det ju inte gå nu. Jag vill bara liksom tillägga att vi tror inte att räntorna ska bli 20%, men däremot kan man, för de hade ju mycket högre basränta. Idag är ju liksom basen för vad vi tolererar för ränta mycket, mycket lägre. Vi har vant oss med mycket lägre ränta. Däremot kan man fråga sig då, vad motsvarar 20% ränta idag? Bara för att ha lite mer termer som folk känner igen och kan relatera till, eller nivåer. Tänk då till exempel bolåneräntan. Den har ju legat kring typ 1-1,5% för väldigt många hushåll i Sverige de senaste åren. Vad skulle motsvara liksom en rejäl höjning? Jo, men om du dubblar den, det har du nästan redan gjort. Nu är räntan uppe i 2-3% om du vill binda den. Och låt säga att kanske 4-5%, där börjar det bli riktigt svettigt för många. Och det är ju liksom en tredubbling av räntan. Någonstans där kanske man kan säga att det motsvarar då någon form av 20% ränta. Så det tycker jag man ska ta med sig, att det kommer inte bli 20% räntor igen. Vi kommer inte se de typen av räntenivåer igen. Det är väldigt svårt att tro. Men däremot kan man fundera på vad motsvarar 20% ränta idag. Alltså hur mycket behöver man höja räntan för att verkligen sänka ekonomin. För att Powell har ju verkligen tydliggjort när han jämför sig själv med Paul Volcker att han är villig att sänka ekonomin för the greater good, liksom, för att få kontroll över inflationen. Han tycker inflationen är viktigare än att ekonomin går starkt. Och det är lite jobbigt, för att 11 av de senaste 14 räntehöjningscyklerna har haft har resulterat i recession. Men då har man oftast också sänkt räntorna, eller förlåt, höjt räntorna eftersom vi har haft en god ekonomi och man försöker avmatta den lite grann. Nu har vi tvärtom, nu kommer vi in i ett riktigt uselt läge med en riktigt svag ekonomi. BNP-siffrorna i USA nu taktar på någon sån här -2% eller någonting i den stilen. Och här kommer man då in och höjer, trots att vi är på väg in i sämre tider redan, så höjer man inflationen. Så att det finns,
man höjer räntan,
det finns en hel del som känns lite jobbigt där. Höjer räntan, förlåt. Och det enda jag kan tänka mig som skulle kunna stoppa Powell, det är just, de kommer antagligen, för de brukar ju oftast höja och sänka lite för långt. De brukar alltid gå lite för liksom långt ut. Och troligtvis, det vi behöver liksom ha koll på nu innan det vänder, det är ju när någonting går sönder. Alltså någonting behöver gå sönder i marknaden innan Powell inser att han har höjt lite för mycket. Men, och då kan man dra en liknelse, vad menar jag då? Jo, 2018 till exempel börjar man ju räntehöjningscykel. Och då helt plötsligt i slutet på året så frös ju hela kreditmarknaden för bolag i USA. Det liksom gavs inte ut några high yield bonds överhuvudtaget. Och där vände man ju då istället och började sänka igen och insåg att okej, vi måste kanske till in med lite lägre räntor och lite mer likviditet. Så någon typ av sån, liksom någonting i marknaden måste nästan gå sönder av de här höjda räntorna innan Fed kommer vända, tror jag.
Det som är jobbigt nu med inflationen, det är att inflation är ju en rätt jobbig feedback loop. Och det är därför inflation är så farligt. För att det är lika mycket psykologiskt som något annat. Jag menar, är befolkningen rädda för inflation och prisökning, så kommer de gå upp och köpa upp saker, vilket driver upp priserna, vilket sätter igång den här inflationsloopen. Och det ser man ju i många emerging markets. Och det man också ser i många emerging markets och många länder som drabbats av inflation, det är att för att stoppa inflationen så behöver centralbankerna höja räntan och strama åt långt mycket mer än vad de förväntar sig. Alltid är det att de måste strama åt mycket mer, höja räntan mycket mer än vad de har förväntat sig. Inga 2-3%, utan du snackar 10%. Liksom, det är så helt galna nivåer.
Ja, det jag ska tillägga där också, det är ju dock att, som du säger, är det ju psykologiskt, vilket gör att centralbankerna jobbar ju oftast med psykologiska verktyg också. Det vill säga att gå ut, att verkligen vara stenhårda i sin retorik också. Det är ju det Powell gör när han jämför sig med Volcker. Han kanske inte kommer höja så mycket, men i och med att han jämför sig med någon som höjde räntorna så extremt mycket, så kommer folk kanske också förhoppningsvis få tillbaka sitt förtroende för Fed och tror att okej, de kommer ha kontroll på inflationen, då behöver vi liksom inte låta priserna skena iväg. Detsamma är ju som Stefan Ingves gjorde.
Vem är det som kollar på Powell? Det är ju du. Liksom så här, det är ju investerare, men de som driver inflationen är ju liksom gemene man som går ut och handlar på ICA och köper upp liksom allting som finns där i butiken.
Jo, men det transporteras ju ändå vidare på olika, via bankmän och så vidare ner. Jag tror också, det är ju samma egentligen sak som Stefan Ingves har gjort nu. För några månader sedan så sa han att vi kommer inte höja räntan förrän 2024. Och nu är jag plötsligt svängde han om och sa att vi kommer ha 10 räntehöjningar i rad, eller vad han sa. Det är ju en extrem svängning och gjorde att bolåneräntorna i Sverige, om man ska binda dem, stack ju iväg, alltså sköt ju iväg i höjden. Och det är ju precis den typen av saker som är liksom, jag tror inte att han kommer höja 10 gånger i rad, men däremot så är det en tydlig liksom markering att okej, vi kommer göra allt vi kan för att kontrollera inflationen, vilket också ändå liksom hjälper mot inflationen också, just det psykologiska.
Absolut, och då måste ju folk tro på det verkligen, för annars hjälper det inte så mycket. För många tänker nu att, liksom, att åtstramning leder till att ekonomin stannar av lite, tillväxt kollapsar och Fed måste minska takten. Men kollar man liksom reellt sett så är inget av det som händer. Ja, varor och tjänster som boomade under pandemin avtar nu. Men du ser ju liksom reellt många andra tjänster vars och produkter vars efterfrågan ökar starkt, där priserna ökar starkt. Flyg, restauranger, hotell. Du har inflation i kategorier som löner och hyra. Och det här är väldigt, väldigt sticky. Och det om något liksom tyder det på att vi inte nått peak inflation än. Det är ju rätt många som säger att vi har nått peak inflation. Inflationssiffrorna var ju lägre i april än vad de var i mars i USA. Men det känns också som det är samma gäng som pratades på om att inflationen var övergående. Som i och för sig jag också gjorde för ett halvår sedan, så jag ska inte kasta för mycket skit. Men ändå, man ska också som jag säger, att man måste höja liksom bra mycket mer än vad man tror man måste göra. Att Brasiliens centralbank, de har ju höjt 1000 baspunkter på ett år nu. Deras inflation är inte så mycket mer än vad USA så här. Alltså ja, den är högre liksom, men
Ja, med ett litet tillägg då, att Brasilien kommer ju från en mycket lägre nivå, eller förlåt, en mycket högre räntenivå. De har väl haft 5-6% ränta där senaste år, medan USA ligger nära noll liksom.
Absolut, absolut. Men då ska man jämföra med att USA precis har höjt med 50 baspunkter och de planerar att höja typ 6 gånger till med lika mycket.
Precis, baspunkter för de som inte vet, jag vet inte varför man använder det riktigt, men det är ju så, 50 baspunkter är ju 0,50%-enheter.
Det jag vill komma ut med är att inflation är mycket svårare att tackla än vad man tänker sig. Det är liksom inte...
Så är det absolut, och speciellt när faktorerna är ju externa.
Ja, det är inte bara att sätta in de här, det är inte bara att sätta in de här begränsningarna och så liksom avstannar, utan det fortsätter sprida sig även när man försöker halta. Och så som du säger, så tar man i för mycket och så kraschar det.
Ja, och som du säger, alltså man ska ju tänka på att Fed har ju liksom bara ett verktyg, och det är ju räntan och liksom, ja, nu har de ju QE också då, men det är ju så, hur mycket pengar de än trycker så kan ju de inte trycka ekonomisk aktivitet, utan de försöker stimulera med det enda verktyg de har, och det är samma sak här. De kan inte stoppa kriget, de kan inte stoppa covid och så vidare, utan de jobbar ju med det verktyg de har, och ja, då blir det lite, det är ganska trubbigt verktyg också.
Men det var rätt intressant det här du tog upp med Volcker, för kikar man på typ Nifty 50 och den här björnmarknaden och björnmarknaden som var på 70-talet, 73-74.
Många lyssnare känner säkert till Nifty 50, men vi kan ju nämna det. Det var ju på kring det 70-talet, så var det ju ett gäng bolag som man tyckte liksom var, det här är, de här aktierna är de bästa i världen, eller de här bolagen är de bästa i världen. De kommer aldrig någonsin försvinna, och de kommer för evigt ha tillväxt, och de kallades för Nifty 50. Det var 50 bolag som man sa att köper de här kan du inte förlora pengar. Och vi har ju dragit liknelse mellan dem och FANG flera gånger, för man pratade på samma sätt. Man pratade om att Amazon, Microsoft, Apple, Google och så vidare, de går liksom inte att förlora pengar i. Det är det bästa bästa man kan äga. Och det var ju samma med Nifty 50. Då var det dock, vad var det? Var det Fujifilm, Kodak? Det var ett gäng bolag som inte ens finns kvar idag.
Xerox, IBM, Pepsi, Donken. Ja, för att det man skulle också kunna jämföra med liksom SaaS-bolag som var jättehypade för något år sedan. Där man sa, ah, man, om du bara äger de här i 30 år så är det lugnt. För det var ju lite samma narrativ här med de här Nifty 50-bolagen som var ett, ja, det var, som du säger, det gäng blue chip tillväxt darlings på 60-talet, början på 70-talet. Och narrativet här var ju att de här bolagen är kvalitet, de kommer avkasta andra bolag för att de är kvalitet, och det spelar ingen roll vad du köpte, liksom, vad det handlade för prislapp. Och vid deras peak 1972 så handlades Nifty 50 till P42 jämfört med S&P 500 som handlades på 19. Så att det var ungefär dubbelt så höga värderingar på de Nifty 50-bolagen. Det som är intressant är att kolla liksom, sen kom ju björnmarknaden. Varför kom den björnmarknad? Jo, en massa saker hände, men framförallt så var det ett oljeembargo och oljepriser fyrdubblades där på 6 månader. Inflationen, som du nämnde, var ju out of control och USA gick ju in i en tokrecession.
Det kan vi nämna. Vi pratade ju om det förra veckan, en 100% indikator. Det finns ju inte så många sådana. Men jag har hittat en till faktiskt 100% indikator. Det är nämligen så att 100% av gångerna som energipriserna har ökat med mer än 50% så har vi efter det fått en recession. Och det var precis det som hände då till exempel.
Det, alltså så här, det känns ju rätt rimligt, för som du säger att det krävs att någonting går sönder i marknaden om energipriser sticker 50% på kort tid, då är det ju rätt tydligt tecken på att någonting är trasigt. Men i alla fall, då ska jag nämna då att värderingar föll till en 20-year low, alltså 20 års lägsta, och börsen föll totalt 45%. Från sina highs så föll Nifty 50-bolagen 70-90% och det tog Dow Jones 9 år att återhämta sig. Och när man hör sånt där, visst, det var liksom helt annat läge, men de har ju lite av samma problem som vi har nu. Skenande inflation, jättehöga energipriser, jättehöga värderingar på börsen.
Och det som är grejen då, som är alltid intressant när man lyfter sånt här, man lyfter liksom, då säger de, ja, men det är en helt annan sak idag, molnbolagen och så vidare kan inte förlora pengar. Jag såg någon bara senast igår en Twitter-tråd om just det här, att det här är inte alls samma sak som, FANG inte alls samma sak som Nifty 50. Det intressanta är att argumenten lät ju precis likadant under den tiden Nifty 50, att de här bolagen kan inte gå ner liksom, de kan inte förlora pengar. Sen har vi sett att Netflix, okej, helt plötsligt tappar de subscribers, det har aldrig hänt förut, och aktien liksom total slaktas. Och det är faktiskt så att, alltså visst, de här bolagen lyfts nu upp idag, FANG-bolagen, Amazon, Microsoft, Apple och Google och så vidare, som blir liksom säkra och billiga värdecase. Och värderingarna var inte likadant på dotcom-tiden, såg jag också någonting som de pratade om. Nej, men de kan ju bli det om vinsten i de här bolagen sjunker, och det kan de göra. Det finns ett antal faktorer man kan titta på. För det första så är det så att i en recession liksom så kommer folk spendera mindre. Nu har vi sett liksom att olönsamma techbolag har totalt slaktats. Många av de här har levt helt och hållet på riskkapital egentligen och billiga pengar. Och försvinner de bolagen, okej, men de köper hyr serverkraft liksom från Amazon och Microsoft och Google. Om de bolagen försvinner, då tappar ju de massvis med kunder. Bara för att de har liksom recurring revenue, alltså återkommande intäkter, så betyder inte de att de magiskt alltid kommer återkomma. De kan faktiskt tappa kunder, även om det känns otroligt idag. Sen finns det en massa andra saker man kan titta på också. Till exempel lite hur man faktiskt jobbar med betalningar och redovisning i USA. Då tänker jag framförallt på stock-based compensation, som är en jättestor grej i USA. Det vill säga att man betalar sina anställda med aktier i bolaget. Och det har ju varit superattraktivt. Blir du anställd på Microsoft till exempel, så får liksom en standardtekniker, alltså, och även Amazon, man kan få runt 100, 200, 300 000 kronor motsvarande i aktier då. Vilket ju är jättemotiverande med tanke på att de där har ju gått upp så mycket, så att när du 2-3 år senare cashar ut dina optioner som du fick, ja, då är de helt plötsligt värda 1 miljon istället. Men vad händer liksom, och det här är lite fult, för att de här har man justerat bort, och så man inte ska se dem liksom i vinsterna, det påverkar inte vinsterna, men det är ju en lönekostnad egentligen som du betalar ut, fast du betalar i aktier. Vad händer då om aktierna helt plötsligt går ner istället? Vem vill ha betalt i aktier då? Nej, då kommer folk vilja betalt i cash istället, och då syns det direkt på vinsten istället. Och helt plötsligt då, kommer ner med alla de här sakerna, så kan det helt plötsligt bli så att P-talen inte ser så bra ut längre. Då är ju inte Google till P20, utan då är det helt plötsligt P50 på det. Och vi har liksom helt plötsligt 5% ränta istället för 1% ränta. Och då är frågan vem som vill äga det. Så att det är ändå liksom, man kan inte gå runt och tro att det är att något bolag liksom alltid växer till himlen.
Absolut.
Och det som är intressant här, det är att det finns en liten koppling till dotcomen då, dotcombubblan. För kollar man på det, så ut under dotcombubblan, så var det som så att först sprack liksom de här olika internetbolagen, alltså de som var liksom, vad säger man, customer facing, de som var längst ut, och ja, bo.com, allt de hette, e-handel och så vidare. Först sprack de. Men då sa man att okej, okay, de var ingen bra, men det är ju liksom, internet kommer ju ändå bli jättestort. Då roterade man in istället för de som tillhandahöll infrastrukturen för det här. Alltså internet, de som levererade liksom tjänsterna. Och det är ju egentligen samma sak vi ser nu. Okej, nu sprack de här olönsamma techbolagen. Ja, men då roterar vi in i molnbolagen. De som levererar molntjänster till de här olönsamma techbolagen. Men när de olönsamma techbolagen försvinner, då kommer ju de här molntjänsterna bli sämre, liksom, leverera mindre. Och det såg man under dotcom också, då sjönk några månader senare, då kraschade infrastrukturbolagen och då gick man vidare till typ halvledarbolag och hårdvarubolag. Och sen sprack ju de också. Man måste tänka på att det ligger några månaders lagg här mellan de här typen av bolag. Att först liksom har du dem längst ut och sen så är de som levererar infrastruktur och sen de som levererar hårdvara. Och säkert samma sak kommer vi se nu, att Microsoft, Amazon, Google och så vidare känns jätteintressanta kanske för de ser billiga ut nu, men det är på historiska vinster. Går de vinsterna ner, då kommer det inte vara så kul. Vad köper man då? Då köper man halvledarbolagen. Men de kommer inte längre behöva sälja lika mycket komponenter till molnleverantörerna eftersom de inte behöver bygga molntjänster. Så att det är lite läskigt. Och bara för att addera en sista grej här och för att koppla ihop det här med Fed också, höjda räntor. Det de här bolagen också har gjort jättemycket för att liksom hålla uppe sina vinster och leverera bra aktieuppgångar, det är att de har gjort väldigt mycket återköp av egna aktier. Ofta finansierat med lån eftersom de har tjänat mycket pengar ibland i Europa. Men istället för att ta hem de pengarna till USA och börja skatta på dem, har de ju lånat upp billigt i USA istället gjort återköp. Helt plötsligt måste de kanske börja skatta på det här för att räntorna liksom motiverar inte att man lånar för att göra återköp. Så att det ändå finns ändå många orosmoln som jag tycker att man inte riktigt tar hänsyn till i marknaden.
Absolut.
Jag som, tycker... nu, som innan, de här har man känt till i flera år, men just nu känns det som att de börjar faktiskt aktualiseras och kanske blir lite farliga.
Absolut, jag tycker det är grymt att du lyfter det, för att just den liksom, kanalen ner är det nog inte många som tänker på. Den är så lätt att förbise, liksom, att bara för att de här liksom, högvärderade SaaS-bolagen liksom, går under, kommer det inte påverka till exempel Google, för de är så annorlunda och fina och lågvärderade. Men de är alla kopplade ihop, det är det som är grejen med infrastrukturbolag. Och det är också roligt med det här nya narrativet kring Amazon, jag vet inte om du har sett det, men hela nya narrativet efter senaste rapporten är att du betalar bara för AWS och så får du liksom e-handeln gratis. Det är ju inte grejen nu om AWS liksom, intäkter och vinster går ner. Och sen tycker jag också lika kul med de här jäkla fan människor nu för tiden som är så jävla självgoda och ska vilja ha utan att ta någon risk. De som nu vill ha cash när deras aktier går ner. Vad fan ska du få liksom 20-30-40% i marknaden riskfritt? Det är helt galet, men ja, folk har ju ingen, de är helt clueless, så jag är inte förvånad i och för sig.
Ja, men då, jag tror de två saker man ska ta med sig framförallt för att summera hela, det är ju att dels den samma liksom självförstärkande loop som har drivit upp hela marknaden, den fungerar ju på motsatt håll när det går ner tyvärr också, att det förstärker sig självt. Och det andra just med Fed som jag tycker man ska ta med sig, alltså väldigt många verkar ju ha glömt bort nu det här uttrycket don't fight the Fed. Det pratar man ju väldigt mycket om, att så länge Fed stimulerar så ska marknaden upp. Och det har man kört stenor på. Men det går ju tyvärr två vägar tyvärr. Precis som den andra vi pratade om. Så att när räntorna går upp och Fed försöker sänka marknaden, ja men då kanske man också ska tänka att man inte slåss mot Fed. Så don't fight the Fed går liksom åt båda hållen.
Verkligen. Och det du nämner med självförstärkande loop, det är ju typ reflexivitet som George Soros pratar om. Vi hade ett sommaravsnitt om det är sjukt bra att liksom lyssna och läsa om just nu, för att det påverkar verkligen hur man ser på marknaden och liksom förståelse för det som kan hända.
Ja, och med den muntra översikten över marknaden kanske vi ska hoppa in på ett case. För det är faktiskt så, det finns ju fortfarande saker att äga, tror vi åtminstone. I alla bear markets så finns det alltid någonting som går upp och vice versa.
Jajamensan, och jag vet vad ni tänker. Ni tänker, men Fabian, vi vill inte prata om olja och råvaror och raffinaderier. Vi pratar tech! Det är tech som är roligt. Men jag vet vad som är roligare än tech. Det är att ha en grön portfölj.
Tjäna pengar.
Exakt, att tjäna pengar. Det känns mycket bättre än att äga tech som är ner 50-60-70%.
Det är dessutom extra roligt att tjäna pengar när ingen annan gör det.
Exakt. Så att, ja, och som vanligt, det är ingen garanti för att det här ska tjäna pengar. Det här kan springas. Men det är alltid roligt.
Nej, men det vi menar på att man måste ju alltid rotera om lite och titta på andra saker. Förlyfta sitt fokus i takt med marknaden. Så att don't fight the Fed, och man ska inte heller fighta marknaden.
Exakt, det är ju väldigt intressant när en sektor har ett sjukt liksom det starkaste bullrallyt som du har haft över ett årtionde, medan alla andra sektorer blir helt totalslaktade. Då är det såklart väldigt attraktivt att kolla.
Och den här liksom stora trenden vi har pratat med om att ESG-aktivister har försökt på alla sätt de kan och stater och så vidare egentligen förstöra och motverka alla typer av liksom oljebolag och så vidare, gör ju dock att de bolagen idag är extremt lina och verkligen extremt anpassade liksom för att klara sig på väldigt låga oljepriser. Och sen helt plötsligt sticker oljepriserna iväg. Och då bara trycker de i pengar. Det är ganska, ganska otroliga rörelser vi ser i många bolag.
Verkligen. Och så har du sjuk margin of safety och liknande. Saker som vi inte brukar prata om i bulltider, men som vi pratar mer om nu för tiden.
Ja, och vi har ju tagit upp ett gäng bolag förut. Vad vill du prata om idag?
Ja, vi ska ju prata om raffinaderier och ett litet case där. Och jag tror verkligen att det kan vara intressant att äga kommande 6-18 månaderna. Och först tänkte jag att vi ska ha en liten bakgrund kring raffinaderier, för utan det så är det rätt svårt att sätta sig in i caset. Och som vi nämnde förra veckan så crude, eller råolja som det heter på svenska, har handlat runt $100 de senaste månaderna. Nu i veckan så såg vi att det var uppe på cirka $115 igen. Men som sagt, den här prislappen handlar inte du som privatperson råoljan för, utan det gör ju raffinaderierna. Du handlar till priset som raffinaderierna sätter för de förädlade produkterna, som till exempel bensin, diesel och så vidare. Och oftast är det ju så att priset på råolja och de här förädlade produkterna är väldigt starkt korrelerade. Och i normala tider så har raffinaderier rätt låg marginal på de förädlade produkterna. Och det gör att WTI-priset, alltså WTI crude, ger en relativt bra översikt för vad privatpersoner handlar oljeprodukter till och till vilket pris. Och WTI är alltså West Texas Intermediate, som är en kvalitet av råolja som används som benchmark för prissättning på oljemarknaden i USA.
Okej, så att priset på råvaran efterspeglas ju ofta vad priset blir på den förädlade produkten också.
Exakt, men nu ser man att det är liksom gap där. Och varför är det ett så stort gap? Vi ser att gapet nu mellan råolja och förädlade produkter har fullständigt exploderat. Medan WTI handlades på cirka $110 per tunna förra veckan, så låg bensin på $155, diesel på $175 och jetbränsle på $275 tunnan i snitt.
Och det är lite jobbigt för mig, för jag tankar bilen med jetbränsle för att få lite extra fart, så det blir väldigt dyrt för mig.
Du kanske tankar med diesel, och jag såg nu sa jag $175 i diesel, men jag har sett liksom senast igår att det var dubbla priser om det i New York-området i USA. Så att det här är liksom ett snitt över hela USA. I vissa geografier så är det ännu högre. Och vad innebär det här då? Jo, det innebär ju alltså att energiinflationen som du och jag känner är bra mycket värre i verkligheten än vad man kan tro om man kollar på råoljepriset. Och det är lite jobbigt att tänka på faktiskt. Och grejen är att crack spreaden, som det heter, det vill säga skillnaden mellan priset på råolja och priset på den förädlade produkten, snittade mellan 1985 och 2021 cirka $10.5. 2004 till 2008 var man inne i det som kallas the golden age of refining. Och då översteg aldrig den här spreaden mer än $30, och den var faktiskt bara över $20 i några veckor. Nu ligger vi i snitt på $55 marginal för bensin, och det här fortsätter att öka. Spreaden för diesel och andra destillater ännu högre och fortsätter att öka.
Och då är ju den givna frågan, varför är det sån himla stor skillnad nu mellan förädlade produkter och råvaran?
Ja, egentligen det är i stort sett samma anledning varför liksom priset på råolja går upp.
Så det är Feds fel alltså?
Det är 100% Feds fel. Men det första är att vi ser ju såklart ökad efterfrågan, bland annat på diesel, samtidigt som inventarier förbrukas i allt snabbare takt. På de flesta ställen har vi 30 års lägsta i dieselinventarier. Och dessutom har man inte samma typ av reservlager för raffinerade produkter som man har för till exempel råolja. Så det betyder att när man har en väldigt tajt marknad kan man inte bara släppa reserver och skicka ut dem i marknaden för raffinerade produkter som man har sett att man har gjort för råolja. För det andra så har raffineringskapaciteten eller förädlingskapaciteten minskat drastiskt de senaste åren. Destilleringskapacitet utanför Kina och Mellanöstern har fallit med cirka 1,9 tunnor om dagen sedan slutet av 2019 till idag.
Miljoner fat om dagen.
Ja, 1,9 miljoner, exakt. Och det här är den största nedgången på 30 år. Och trenden den startade faktiskt före pandemin, då västerländska raffinaderier de hade svårt att konkurrera. De hade ESG-regleringar som drog upp kostnader, och så var det ju såklart rädsla för avtagande efterfrågan på olja, vilket gjorde att många företag stängde ner anläggningar. Sen fick man pandemin på det, så fick ett tiotals med anläggningar att stänga ner i Europa och USA under 2020 och 2021. Och det betyder att vi har i stort sett inte tillräckligt många raffinaderier i väst. Och Kina är inte jättesugna på att exportera sin kapacitet utomlands, för de behöver liksom den oljan inhemskt.
Det är lite samma som man såg nu med Indien. De stängde ju ner sin veteexport för att de känner att de måste kunna garantera att det finns kapacitet inom landet helt enkelt först, innan de exporterar någonting.
Absolut, och det är ju sjukt rimligt. Det är liksom, man måste ju ta sina egna invånare, liksom, de som spelar mest roll, förutom dem så kommer du själv inte eller överleva. Och sist men absolut inte minst så har vi ju Ryssland igen. Putin var ju lite jobbig här, för inte bara var Ryssland en stor exportör av råolja utan även förädlade produkter som diesel. Och det var ju framförallt till oss i Europa han var det. Så inte bara behöver vi få tag i mer råolja nu för att möta efterfrågan, utan även i förädlingskapacitet. Och till skillnad mot energi som helhet, som tenderar att ha högsäsong så att säga under vintern, så tenderar förädlade oljeprodukter att förbrukas som mest under sommarmånaderna.
Precis, i USA pratar man ju om driving season i sommaren. Alla ut och kör bil jättemycket.
Exakt, och nu har vi ju liksom till exempel lägre bensinnivåer än vad som brukar finnas efter att liksom det som kallas för peak driving season tagit slut. Och destillatinventarier på lägsta nivån sedan 2008. Så det är lite jobbigt, lite tight marknad. Och man förstår att de här spreadarna är på all time highs. Och det här gör ju såklart att raffinaderier nu har rekordhöga vinstmarginaler. Många har redan sett sina aktiekurser rusa. Och idag ska vi snacka om ett bolag jag började kika på för några veckor sedan, som tyvärr har gått upp typ 50-60% sedan dess, vilket är riktigt irriterande. Men jag tror ändå att det finns lite kvar att hämta här. Och bolaget vi ska prata om är Vertex Energy, VTNR är ticken, och noterat på Nasdaq.
Vad gör då Vertex Energy?
Ja.
Det enda jag tänker på är ju Vertex original.
Ja, jag vet. Och jag är lite rädd att jag ska råka säga fel här under podden. Men det blir som det blir. Ja, som du kan förstå, Vertex, de producerar och distribuerar kommersiell och alternativa bränslen. Låter inte så intressant, men ju längre in i avsnittet här kommer, så kommer ni inse att det här låter faktiskt rätt intressant. Det är lite coola saker som är i det här bolaget just nu. De viktigaste tillgångarna i portföljen är Mobile raffinaderiet i Mobile, Alabama. Köptes upp i april 2022, det ska vi komma in mer på senare. Kapacitet på 75 000 tunnor om dagen. Man processerar sweet crude och man satsar på 70% destillat, bensin och jetbränsle. Resten är VGO och lite andra saker som används för att skapa transportbränsle. Sen har Marrero raffinaderiet i Marrero, Louisiana. Kapacitet på 70 miljoner gallons årligen. Och primärt skapar man här VGO. Och Heartland raffinaderiet i Columbus, Ohio, med kapacitet på 20 miljoner gallons årligen. Och här gör man främst något som heter grupp 2 och 2 plus basolja, som används för typ motorolja och sån skit. Inte superintressant, inte huvudgrejen i den här tesen. Man har även lite andra tillgångar och planer för att initiera renewable dieselproduktion och lite andra saker i Q4 2022. Förväntas vara online till Q1 2023, och det här ska helt finansieras med kassaflöden, så inga ytterligare skulder. Men det här är option på caset, men jag tycker man kan bortse från allt det just nu. Det jag tycker man ska fokusera på är det här Mobile raffinaderiet i Mobile, Alabama. För det som Vertex nu gjort senaste månaden är det här väldigt, väldigt stora uppköpet av det här raffinaderiet. Det förändrar helt verksamheten och tar bolaget från Vertex 1.0 till Vertex 2.0, som ledningen sa i deras earnings call. Och därför är det inte alls rättvisande att kolla på historik för bolaget. Det här Mobile raffinaderiet då, det förväntar sig att göra ett EBITDA på 3-320 miljoner dollar för 2022, samt 410-430 miljoner dollar för 2023. Fritt kassaflöde på 140-160 miljoner för 2022 och 250-270 miljoner dollar för 2023. Då ska jag också tillägga att market cap för hela Vertex är 900 miljoner dollar. Så redan där ser det väldigt, väldigt fint ut. Men sen kommer nästa grej också. Vad betalar då Vertex för det här raffinaderiet? 75 miljoner dollar. De betalar 75 miljoner dollar för ett raffinaderi som i år kommer göra ett EBITDA på 300 miljoner dollar. Det blir alltså att du kommer kunna betala av det här på under ett kvartal med kassaflöden. Och det här kan vara historiens bästa uppköp någonsin. Jag vet inte vad som kan vara ett bättre uppköp än det här. Och grejen var att man köpte det här av Shell i maj 2021. Och dealen stängdes nu i april. Och Shell, de i stort sett gav bort det här raffinaderiet. Och man kan fråga sig varför. Det ingick i en lite större deal. För att vara glasklar så hela dealen var på 265 miljoner dollar. Var raffinaderiet köptes för 75 miljoner. Och sen var cirka 165 miljoner inventarie. Och resten låg på lite fis och lite annan skit. Och så köpte så liksom man köpte ju det här och la bud på det innan den här crackmarginalen var så galet hög. Så antagligen så satte man ju bara en prissättning på femårssnittet som var typ 13 dollar tunnan eller fatet i en så kallad döende industri, och så var det väldigt låg multipel på det. Och då är det förståeligt att man får till de här den här prissättningen. Men liksom som jag har förstått det nu när jag läst det här, ja, inte bara det så genererar det jättemycket kassa när du har sådana här höga marginaler, sådana här höga spreadar. Utan som jag har förstått det, ett sånt här typ av raffinaderi, det skulle ta 5 år och cirka 5 miljarder att bygga i teorin. För i praktiken så kan du inte bygga ett sånt här stort raffinaderi just nu i USA. För att du behöver en liksom olika typ av licensing deals och liknande. Det är i alla fall inte hänt på 40 år, över 40 år.
Nej, och det är lite som vi är inne på förut. Staten gör ju väldigt mycket just nu för att förhindra att man bygger sådana typer av saker, för att de vill ju inte främja oljeindustrin. Kan bli ett säkert ändring på det om man skulle få någon Trump eller någon annan republikan i makten i USA.
Exakt, och då kan man ju fråga sig, vad är bara det här, liksom, den här tillgången värt? Det är bokfört i balansräkningen till 75 miljoner. Men vad är egentligen värdet på den här tillgången? Och det här är ju liksom lite av en scarce asset som man brukar snacka om i krypto och liknande. För det finns inte så många raffinaderier kvar. Kostar 5 miljarder att bygga.
En non-fungible refinery kan man prata om.
Ja, ja men verkligen. Det är liksom bara raffinaderiet i sig. Liksom, även om man plockar bort kassaflödena är ju värt mer än hela bolaget. Det jag tycker ger ett rätt intressant margin of safety i det här caset. Du har en jättehög värderad tillgång som är värderad till ingenting på balansräkning, och det sitter och pumpar upp hur mycket kassa som helst. För innan det här dealen då så var Vertex en verksamhet, tog främst hand om gammal motorolja, och så processerade man det och lite sådana saker. Man gjorde cirka 35 miljoner dollar EBITDA. Inte superintressant. Nu har man liksom tiodubblat det med det här uppköpet och tack vare de här höga spreadsen som är just nu. Och så länge liksom diesel crack spreads är höga, det vill säga marginalen mellan crude och diesel, så är det här en galen kassako. Och då är det såklart frågan hur länge det här kan hålla i sig. Det behöver inte hålla i sig så länge för att man ska känna rätt bra på det här kassaflödet. Och jag menar, görs inget åt situationen, du behöver mer råolja men man pumpar inte mer. Du behöver liksom mer kapacitet men vi har inte fler raffinaderier. Det är inte liksom otroligt att se att det här skulle kunna hålla sig året ut i den här tajta marknaden. Jag menar, det som i stort sett skulle behöva hända för att liksom efterfrågan ska minska, det är ju att vi går in i en tung recession. Och sen ska man också nämna att liksom under Q1 så har man gjort en rätt stor rekapitalisering av balansräkningen. Man är rätt välkapitaliserade för organisk tillväxt. Man har även slutit ett partnership med Macquarie Group för att de ska ta hand om feedstock och finansiering, som man alltid kan garantera jämnt kapacitet också till sitt raffinaderi. Och jämnt kapacitet innebär ju också ett jämnt kassaflöde, vilket är rätt intressant. Så då är ju liksom frågan, vad kostar det här då? Ja, som ni redan, ni har ju fått market cap, ni har ju fått hur mycket det kommer producera i vinst och i kassaflöde, så ni kan redan tänka att det är inte så mycket. Men först och främst tycker jag man ska tänka att det här bolaget alltid ska handlas till rabatt mot ett traditionellt raffinaderi. Tidigare har man ju som sagt tagit hand om använd motorolja, men nu har man liksom ett enskilt raffinaderi, och det är liksom en litet independent raffinaderi, och det innebär såklart en hel massa risker. Om någonting händer här, ja, då försvinner ju liksom alla pengar ur verksamheten. Sen ska man vara medveten om att bolaget har liksom konvertibler, de har en liten speciell skuldsituation, men som jag har förstått det är det inte någonting man bör oroa sig över. Det är såklart någonting man måste läsa på om själv, men det är inte riktigt värt att lyfta just nu i podden. Dessutom så har de ett väldigt stort shortintresse per 12 maj, cirka 30%, vilket jag inte riktigt förstår mig på.
Det där kan ju säkerligen kanske också förklara en del uppgången, om det är så att de täcker det nu, för att det, för hela bolaget förändras.
Absolut. Och liksom short squeeze och liknande. Sen ska jag också nämna att tyvärr så har de hedgat 50% av sin planerade produktion i mobile mellan 1 april och 30 september 2022 på 25% av femårssnittet för den här crackspreaden. Det här är såklart redan inräknat i siffrorna jag redan angivit, men siffrorna hade varit mycket högre utan det här. Men det ger också en hög uppsida för Q4 om cracks håller i sig. Allt som allt, som sagt, så market cap ligger på cirka $900 miljoner. Vertex förväntar sig cirka $250 miljoner i vinst för 2022. Det är cirka 4 gånger årsvinsten man betalar. Man förväntas generera fritt kassaflöde som överstiger 25% av nuvarande market cap. Visst ska man alltid vara konservativ med guidance, men kikar man till exempel på futureskurvor så ser det ut som management är rätt konservativa i sina estimat. Det är något de även liksom säger i sitt earnings call och som andra investerare också tyder på. Man ser också en så kallad deep backwardation på oljemarknaden på grund av efterfrågetrycket. Det är att du betalar mycket, mycket mer för olja nu än i framtiden. Och sen har man liksom såklart deras andra assets som jag sa att man skulle kunna bortse ifrån. Men kollar man på deras used motor oil verksamhet som är värderad till cirka, så är den värderad till cirka $100 miljoner baserat på en deal med Safety Clean som följer igenom. Så där har du liksom lite extra optioner på caset. Men som sagt, jag tycker inte det är det man ska fokusera på just nu. Med deras 2023 EBITDA guidance på cirka $435 miljoner så får man EBITDA multipel på med en EBITDA-multipel på 6, man är fullt diluterad med konvertibler, så skulle man få en aktiekurs på cirka $28. Det är i alla fall dubbla nu, såklart. Det är ingen garanti för någonting. Men bolaget värderas just nu på 4 gånger 2022s EBITDA, vilket jag tycker känns väldigt lågt för en sån här kassaflödesmaskin. Jag tror att det finns någonting att hämta här. Jag tror att Det kan finnas något att hämta och ändå handlas till en saftig rabatt mot peers som det bör. Och då kan man ställa sig frågan, varför är bolaget inte dyrare? Det är upp 200% i år, varav 70% senaste månaden typ. Men den här transaktionen då, den gick igenom för en månad sedan. Det gjorde helt om bolaget. Det finns noll institutionellt ägande i det här bolaget. Alltså finns det inte särskilt många analytiker som täcker det här bolaget. Dessutom är det liksom, ja, du är en enskild raffinaderirisk och liknande, så det är inte många som vill röra vid det här bolaget heller. Men jag tycker att det här ser väldigt, väldigt spännande ut just nu. Det är ett, jag sammanfattar det hela, det är ett galet play på det här med crack spreads och raffinaderier med ett bolag som har en tillgång på balansräkning som är värt flera gånger mer än vad hela bolaget är, samt att man trycker utlöst mycket pengar så länge crack spreads är höga, vilket troligtvis kan vara ett tag till. Oavsett så, det känns som att de här kassaflödena är så pass lågt värderade att man blir belönad för att ta risken man gör. Både om det är kunskapsrisk eller om det är raffinaderirisket. I alla fall när jag ser på det här. För det känns som enda sättet just nu att döda kurvan, oljekurvan, det är att döda demand, och det är via en recession, en stark recession. Och jag tror att man får vänta lite.
Vi har ju det framför oss och det är det vi kommer vänta oss. Men frågan är att hur snabbt det kommer ske. Det känns ju som att man har en fortfarande, som du säger, kommer vara en väldigt dyr sommar när det gäller det här. Och de kommer tjäna väldigt mycket pengar innan det börjar märkas av.
Exakt, och som sagt, du behöver inte så jäkla mycket tid till det här priset för att det ska betala av sig. Och länder behöver förädlade produkter, men det finns inte alls tillräckligt mycket kapacitet. Och man har inte alls förberett sig för det här gapet på utbud och efterfrågan i förädlade produkter. Än mindre än man har gjort i råolja. Så allt som allt så tycker jag att det här ser ut som en riktigt spännande case. Med det sagt, gör alltid en analys, för att jag är inget proffs inom raffinaderier.
Ja, superspännande case. Och som vanligt ska vi prata om vi har något eget intressebolag. Äger du aktier i det här? I Vertex Energy.
Jag äger en liten slatt här. Jag kände att det här var lite Jag ska inte säga någonting, jag ska inte håsa eller någonting, för att det spelar absolut ingen roll för mig. Men jag köpte lite aktier för att jag tyckte det såg intressant ut. Och vem vet, ser vi en bra sommar och fortsatt höga crackspreads, kanske man får lite betalning för det också.
Jag äger inga aktier i dagsläget, men oavsett vad vi äger så ska komma åt inget ört när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikt var egna, LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Apropå sponsorer, vi har ju med oss en helt ny huvudsponsor, Robomarkets, och vi vill bara göra en liten heads up där på att ni ska bokmärka den 16 juni kalendern, torsdag 16 juni, då kommer vi ha ett event tillsammans med Robomarkets Stockholm där vi kommer ibland ge våran syn på börsen och så vidare. Det kommer bli en härlig börskväll. Mer info om det kommer ibland här i podden och även på Twitter. Men torsdag 16 juni.
Exakt. Och ni kommer vilja anmäla er till det, för vi kommer hålla en föreläsning. Det kommer vara grymt aktiesnack. Det kommer vara mat. Det kommer vara dryck.
Kommer vara snack om till och med priser och tävlingar och grejer också.
Priser och tävlingar. Och det är ju skitbra. Gratis käk när det är börsnedgång. Vad mer kan man behöva? Gratis alkohol. Det vet jag inte om det kommer vara. Om man får ge ut sånt i Sverige. Men det kommer vara grymt i alla fall.
Vi håller tummarna för gratis alkohol.
Är du intresserad av att prata om det här eventet eller prata med oss, kontakta oss då på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier@marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes.
Och sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.